han var lite frystorkad faktiskt. Öronen och tassarna var lite frystorkade. Nej, gör det inte.
Framför Emily står den kända hotelldirektören Lasse Didings frysta hund. I jakten på ett jobb har Emily lärt sig stoppa upp döda djur. Men inte bara djuren får ett nytt liv. Själv inser hon vad hon alltid har saknat.
Och det här är väl egentligen första gången i mitt liv jag inte känner mig ensam. Jag känner mig inte deprimerad längre. Jag har väl döden runt mig hela tiden.
Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstall. Och det här är Emelies berättelse. Fritsla, en liten ort 2 mil från Borås. Här har Emily Möller sin verkstad. Någonstans i närheten av den lilla ortens kyrka letar jag. Så ser jag ett rävhuvud titta ut från ett rum i botten på ett bostadshus. Där inne förvandlar Emily döda djur till minnesföremål. Första gången jag hör om henne är i lokalnyheter. Det sägs att hon är en av få zoologiska konservatorer i Sverige. Sen hör jag att hon fått uppdraget att stoppa upp hotelldirektören Lasse Didings frysta hund. Jag kan inte släppa det. Vad gör att en person i 30-årsåldern viger sitt liv åt att stoppa upp djur? Var kommer det ifrån och vem har Emily blivit av att vistas runt de döda djuren? Jag måste få svar.
Vad har du där?
Det här är ett pickelbad och det här är ett, på början ett garvbad.
Okej.
Okay. Inne i lokalen står Joakim, en kund. Han plockar upp ett fruset huvud från en råbock ur en plastpåse. Klumpar av frost ramar in huvudet och ögonen. Han vill bevara minnet av vad han var med om när han sköt bocken.
Den är ju väldigt speciell där.
Den var ju svinhäftig.
Wow.
Normalt sett så brukar de väl ha 2 horn med lite taggar som sticker ut från
honom. Ja, de ska ha de här 2 och så en där och så en
ja,
där.
Men den här har liksom 4. Jag är lite kluven också till det. För det är ju någonstans ett djur som har dött. Men det var en häftig upplevelse. Och ja, det var just första gången och allting gick också väldigt bra.
Emily Möller fyller i de nödvändiga pappren om rådjursskallen. Uppstoppade djur handlar om en önskan att det som har dött ska sminkas upp och bevaras. Det finns någon naiv förhoppning i det, tänker jag. Att man inte bara kan låta de gamla drömmarna dö. Men jag inser att jag måste tänka längre än så om jag ska förstå Emily. Runt om i rummet sitter rävar, en randig vildsvinskulting, en uppbröstad tupp, en grävling som gapar från väggen. Djuren i rummet är inte bara monument över sina liv, ska det visa sig, utan också över Emelies. Och när den historien som ska ta henne hit börjar, är hon på en olycklig plats i livet. Göteborg, några år tidigare. Emily lever på 27 kvadratmeter tillsammans med sina 4 hundar.
Och jag fyllde det till maxgräns.
Hon hade kunnat må bättre och hon hade kunnat ha ett riktigt jobb. Hon har bott här i stan i 10 år men trivs inte riktigt och vet inte vad hon ska göra.
Men jag gillar inte stadslivet. Det är inte min grej. Det var mycket som fattades liksom. Jag kände att, liksom, att jag var liksom allmänt uttråkad utav mitt liv, min situation och allt däremellan. Jag behövde ha liksom någonting som gav mening.
Emily har en pojkvän och träffar kompisar. Men det finns en saknad i henne. När hon växte upp i Fritsla brukade hon dras till det vilda. Hon var ute i skogen och vid havet, där hon samlade på vackra föremål hon hittade. Skatter av fjädrar och benbitar. I Göteborg dras hon till Naturhistoriska museet, som bland annat har Malmska valen, en uppstoppad blåval. Men i övrigt finns inte mycket natur i stan. Emily är dessutom allt mer desperat efter en inkomst. Hon gillar inte de tillfälliga arbeten som hon har varit på med, på restaurang och som väktare.
Jag vantrivdes i stort sett överallt. Jag är inte en people person. Så att jobba på till exempel en restaurang där du har kunder som beter sig och det är så mycket stress och liksom oroligheter på det sättet att det, nej, det funkar inte för mig bara. Det är inte min grej. Och så får man inte vara otrevlig heller.
Efter flera vändor hos Arbetsförmedlingen får Emily till slut en jobbcoach. Och när hon väl får prata med honom så möter han henne med en fråga.
Och det var ju inte liksom han, det var han att han pushade väldigt mycket. Och han sa det, om det var första eller andra mötet, så sa han det att om du får drömma, liksom dröm vilt, vad vill du göra?
Ja, vad vill man göra om man får drömma vilt? Nu tänker Emily på när hon gick runt som barn i naturen. Samlandet på skatter, ofta djurdelar, har fortsatt upp i vuxen ålder.
Alltså jag älskar ju djur och natur och vara ute i skogen och liksom vara vid havet och bara vara liksom allmänt nära naturen har jag alltid tyckt varit liksom det bästa. Och sen när man är ute i skogen och så hittar man någon benbit och så det är det här liksom att gå och titta efter grejer och hitta små skatter och sånt där. Jag hittade en kattskalle faktiskt inne i Göteborg en gång. Den har ju blivit påkörd antagligen och så gått in i skogen och lagt sig och så förmultnat. Fy fan, stackars katt som har legat här och dött. Och sen kul för mig att jag hittade skallen. Ja, jag gjorde rent den och blekte den lite. Och så.
Så när jobbcoachen frågar vad Emily vill så säger hon att hon vill jobba med att stoppa upp djur. Kanske kan det finnas ett sätt att ta sig dit.
Och då sa han det. Ja, men vi sätter oss på varsitt håll, letar efter utbildningar eller vad man ska göra för att komma åt det här liksom. Och så återkopplade vi. Så gick det ju några dagar då eller en vecka och så återkopplade vi och då hade jag hittat utbildning via Leksands folkhögskola.
För att bli zoologisk konservator, som också kallas taxidermist, behöver Emily gå en hantverksutbildning. Hon hittar en som styrs från Leksand. Men själva undervisningen sker inte i ett klassrum, utan hos en yrkesverksam person som kan lära upp henne. Emily hittar som tur är en konservator som heter Jeanette. Men hon bor utanför Strängnäs, nästan 40 mil från Göteborg. Emily åker och besöker henne under 4 dagar för att se hur de fungerar tillsammans. Allt som Emily varit nyfiken på avstånd eller hemma på sitt rum ska hon nu få ägna sig åt på riktigt.
Jag såg ju de djuren hon hade och jag fick göra en mink. Hon ville se liksom vad hade jag för konstnärlig potential eller vad jag hade för potential i arbetet överhuvudtaget.
Det fungerar. Jeanette accepterar Emily som lärling och Emily blir antagen. Då undrar hon hur hon ska göra. Hon har ju en pojkvän och vet inte om hon orkar med ett distansförhållande.
Jag är inte bra på så här förhållanden eller sådär, utan eller jag tycker det är svårt. Och det kanske hade hållit i 2 år eller sådär, det vet man ju inte. Men jag vill ju inte spela med det. Men samtidigt kunde jag ju inte heller säga nej till utbildningen för en kille jag hade varit upp med i 1 år.
Men pojkvännen Tobbe väljer att flytta med. Och nu får Emily tillbringa sina dagar med att stoppa upp djur. Hon ska få se vad som händer med henne när hon hamnar på ett jobb som hon inte hatar. Det handlar egentligen inte om att stoppa upp ett helt djur, utan om att få dess yttre och skalle att se levande ut. Hon flår djuren. Sen monterar hon deras hudar på kroppar av trä och plast. Emily lär sig såga, spika, skulptera, snickra, för att det tomma ska framstå som en levande kropp. Ett av de första djuren som Emily får jobba med är en gepard, skjuten på en resa.
Man syr magen då, eller de hade skurit upp benen och så syr man ihop varje ben för sig och sen magen för sig och sådär. Så jag satt bak och sydde liksom skrevet på den och så skickade en bild på mig när jag sitter med den till min lillebror. Och hans enda reaktion var, varför syr du den i rumpan? Så bara, men det var ju inte det som var.
Hon får en närhet till djuren hon stoppar upp. Hon kommer närmare dem än nästan någon annan får göra. Som när det kommer in en björn som luktar av jorden i skogen där den en gång levde. Nu är den i Emilys händer.
En ung björn, men tassarna är liksom helt enorma. Och att man liksom kan hålla i den här tassen och liksom verkligen titta på det här djuret i detalj.
En ny värld öppnar sig för Emily. En värld hon inte riktigt kunnat föreställa sig. Även när det gäller människorna. Det finns en förening för de ungefär 40 personer i Sverige som jobbar med zoologisk konservering. Som lärling får Emily följa med på årsmötet. De flesta där är äldre än henne. Många närmar sig pensionen. Många är konstnärliga vid sidan av yrket. Håller på med skulpturer och lera.
Men alla är så välkomnande. Alla är så snälla. Och alla är glada över att man tycker om det här yrket som de har arbetat med hela livet. Som de liksom riktigt värnar om.
Emily har hittat rätt in i den här lilla världen. Det vet hon. Och efter 2 år som lärling är hon klar. Men hon vet ännu inte att yrket också ska dra in henne i rubrikernas värld. Emily säger hej då till sin lärare i Strängnäs. Får ett starta eget bidrag av Arbetsförmedlingen. Söker alla tillstånd som behövs. Och så öppnar hon upp sin verkstad i bottenvåningen på mammas hus i Fritsla. Nu börjar jägare dyka upp med sina frusna byten. Men också vanliga människor med mindre djur som de vill föreviga. Folk som vill göra något fint av det döda.
Ja, men en fågel som har flygit in i rutan hemma till exempel. Om man vill bevara den istället för att slänga den på sopan eller gräva ner den eller sådär. Och även husdjursägare som kommer in och vill göra minnesgrejer utav sitt husdjur.
Så en dag får Emily ett samtal som handlar om husdjur och som ska göra henne omtalad. Men Emily är skeptisk till den sortens uppdrag att konservera husdjur. Hon brukar be folk tänka efter när de vill stoppa upp en död älskling. Det är mycket som står på spel.
Jag förstår ju liksom varför man skulle vilja göra det. Alla förstår inte riktigt vad det faktiskt innebär. Vissa tror ju typ att man får hem djuret exakt som det såg ut och att jag i stort sett frystorkar det på något sätt eller sådär. Jag vet ju själv liksom hur paniken jag hade när, men en av mina hundar gick bort. Och det gick fort, och det var liksom, det var ingenting som var planerat eller så där, utan det gick alldeles för fort. I och med att jag har det yrket jag har, så kunde jag också säga nej, det ska du inte göra, skärp dig. Så liksom rent allmänt så nej, gör det inte.
Men nu ringer det alltså. I andra ändan är inte vem som helst. Det är Lasse Diding, hotelldirektör i grannorten Varberg. Diding är känd bland annat för att driva ett spa tillägnat Lenin. Han stod nära författaren Jan Myrdal, och han är inblandad i konflikter med kommunen om vilken offentlig konst de ska ha. Lasse är känd för excentriska infall. Men nu handlar det om hans hund. Lasse säger till Emily att han skulle vilja stoppa upp sin älskade tax Bertil, som han själv förvarat i sin frys sedan den dog. Emily svarar som hon brukar när Lasse Diding frågar.
Ja, jag sa ju mina obs. Liksom att det kommer inte se ut exakt som din hund. Kommer vara en hård kropp. Du kommer inte kunna klappa eller gossa med hunden.
Bertil har vid det här laget legat länge i Lasses frys. Och Lasse låter säker.
Han hade tänkt igenom det. Han, liksom, han har haft 3 år på sig och tänka att jo, men det här är vad jag vill göra. Och då tänker ju inte jag sätta stopp för det på något sätt, utan det är ju hans hund. Vill han göra detta så ska han få göra det. Jag tänker inte polisa eller bestämma vad någon annan ska göra med sina husdjur eller med sin sorg, utan jag vill ju vara behjälplig istället.
Att göra ett husdjur kan sluta i ett tråkigt resultat, för det är svårt att få det se ut som när det levde. Särskilt för en konservator som aldrig mött djuret. Det finns inga färdiga stommar. Man måste bygga från grunden, sen jämföra med foton. Det tar flera gånger så lång tid att stoppa upp en hund jämfört med en räv i samma storlek. Men Lasse har bestämt sig, och Emily får in taxen Bertil till sin verkstad.
Han var lite frystorkad faktiskt. Öronen och tassarna var lite frystorkade. Men jag fick också veta att han hade plockat upp hunden ur frysen några gånger. Och det ska man ju helst inte göra då. Och så ska det vara väl paketerat i plastpåsar, täta plastpåsar. För att man vill inte att det frystorkar, för det blir svårare att montera. Men som tur var så var det inte allt för illa. Så det gick ju, men det var lite om och men och flå.
Så börjar Emily sitt mödosamma arbete för att återskapa illusionen av en levande tax. Hon arbetar med skinnet.
Jag la skinnet i de olika garvbaden som vi gör för att skinnet ska inte ska ruttna, utan att det blir liksom ett monterbart skinn så att säga.
Emily gjuter av kraniet och gör en plastkopia.
Huvudet eller kraniet med kött och allting göt jag av, och på den sen kan jag skulptera och bygga ögonbryn, bygga läppar och näsa och sådana saker då. Så det finns ju ingenting inne i kroppen på hunden sen som är biologiskt eller vad man kallar det.
Det här kommer bli Emilys överlägset viktigaste uppdrag hittills, sett till uppmärksamhet. Totalt 3 veckors arbetstid ska det ta. Emily känner att hon börjar utveckla en relation till taxen Bertil.
Alltså, det gör man ju typ. Man är väl lite mer varsam. Man håller ju på med någon familjemedlem.
Slutfinishen handlar om att lägga dit färg där skinnet bleknat. Bertil får lov att ha stängda ögon. Emily anser sig inte vara tillräckligt duktig för att få till en hunds levande blick. Sen är det klart. Det känns oroligt när Lasse och hans fru ska komma och möta sin uppstoppade kamrat, som en gång skällde, skuttade och åt, men som nu är frusen i ett ögonblick. Vad kommer de säga?
Jag var jättenervös när han skulle komma. Jag hoppades på att de skulle bli glada och att de skulle tycka om mitt arbete. Men jag har ju inte levt med hunden. Så jag vet ju inte vad de tycker. Så jag kunde ju bara hoppas på att de blev glada och tyckte att jag hade gjort något bra. Och att han var tillräckligt lik.
Så stegar Lasse och hans fru in i lokalen.
Ja, de kom in här och han låg på bordet där i sin bädd. Och ja, de gick fram till honom och sa, åh, där är han ju. Och så klappade de på honom och tittade på honom och hälsade på honom och sådär. Det kändes bra. Men med tanke på hur de reagerade när de såg honom så kände jag att okej, det blev bra. Det ger ju mig mycket också liksom att se dem glada över mitt arbete. Liksom att det känns ju bra för mig. Så här, okej, jag har gjort någonting bra, det blev fint. Och ja, det känns bra.
Då tillför du något i deras liv, tänker jag.
Ja.
Emelies mödosamma arbete gör människor lyckliga. Hon blir uppmärksammad i nyheterna efter jobbet med Lasses hund och det ger fler kunder.
Emelie Möller i Fritsla har det lite ovanliga yrket taxidermist, alltså att stoppa upp djur.
Jag har alltid varit intresserad av djur, av skelett och monterade djur och sånt där.
Så här ser det ut efter ett halvår hos Emelie så blev han sån här.
Hur kommer det sig att du valde att göra det här?
Antagligen av kärlek, tänker jag. Jag älskar Bertil.
Men inte bara kunderna blir lyckliga. Emelie märker att något har hänt med henne. Hur hon kommit närmare naturen, som hon längtat så mycket efter, när hon konserverar de döda djuren. Hon som satt deprimerad i en liten lägenhet i Göteborg har förändrats.
Jag känner mig inte deprimerad längre. Jag har nog inte varit så glad och mått liksom så. Ja, men liksom allmänt tillståndet var liksom, ja, men jag mår bra. Medan innan så har jag varit väldigt deprimerad och mått liksom psykiskt dåligt. Jag har alltid känt mig väldigt ensam. Och det här är väl egentligen första gången i mitt liv jag inte känner mig ensam.
Det handlar inte bara om djuren, utan också om människorna. De hon möter i sin bransch. Hon har hittat sin flock, som tidigare inte fanns, förstår hon nu.
Jag hade ju mina vänner och sådär då, men det var liksom inga vänner som man kände, eller som i efterhand nu har känt liksom att det där var verkligen bästa vänner och sådana saker, utan jag var ganska ensam. Eller jag var väldigt ensam. Jag letade väl tillhörighet eller ville ha tillhörighet och då när jag var liksom arbetslös och sådär. Och med detta yrket så har jag ju faktiskt även fått ett community. Vi är ett gäng liksom ganska tajta. Vi är liksom kollegor, vi har samma yrke. Egentligen skulle man ju kalla oss för konkurrenter. Men vi hjälps åt. Vi skickar kunder till varandra. Sen är vi väl väldigt så. Vi tycker inte om att vara rastlösa, vi är spattiga och liksom tycker det är kul att hända grejer.
Att återskapa det döda handlar, som jag tänkte, kanske inte om hybris. Ibland är det rätt sätt att minnas, även om det kan framstå som att man inte accepterar tidens tand. På samma sätt som jag förevigar röster i mina dokumentärer, förskönar dem med musik och putsningar. Jag tänker på folkgruppen Toraja i Indonesien, hos vilka det finns en tradition att mumifiera sina anhöriga. Man plockar upp dem vid vissa tillfällen, låter dem stå i sina kläder, skjortor och uniformer. På foton kan de uppklädda liken framstå som lätt groteska. Men i grunden handlar det nog om att vara nära de som inte längre lever. I den svenska protestantiska världen har vi städat bort det kroppsliga med döden. Vi håller inga likvakor och kremerar oftast kropparna. Grävlingen på väggen ser på mig.
Är det så enkelt som att du bara är fascinerad liksom av döda djur?
Ja, typ. Det låter väl nästan för enkelt att säga fascinerad av döda djur. Alltså jag älskar ju levande djur också. Alltså olika kranier är mot varandra och hur de är uppbyggda och biologin med det.
En annan sak jag tänker på är att det är ju så sällan vi i vår del av världen kommer i kontakt med döda djur. Plockar man ju bort så fort man får chansen.
Mm.
Men du gör det nästan tvärtom. Du visar upp dem.
Ja, jag har väl döden runt mig hela tiden.
Tänker du så?
Nej, det gör jag inte.
Jag tycker inte det alls känns så heller. Jag tycker det känns som att man har liv runt.
Ja.
Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstahl. Och det här var Emelies berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona. Nyhetsklippen kom från Sveriges Radio och SVT.
Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.